Hallå?
Hallå ja! Lyssnar du i Sveriges Radio Play? Jättebra! Lyssnar du däremot någon annanstans så kommer du missa resten av veckans poddavsnitt, för de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio Play.
Jaha ja!
P3, Sveriges Radio.
Ja men visst, 4 augusti, morgonpasset i P3 drar igång i vanlig ordning. Inte en dag är utan morgonpasset nu för tiden.
Nej, inte en sekund snart.
Inte en sekund snart heller. Nej, det kommer vara...
De har funderat på att förlänga morgonpasset just hela dagen.
Dygnet runt grej.
4 timmar.
Ja, hur hade det varit?
Det är bra.
Ja.
Tror du det? Jag sa det. Om det tryter nu.
Ja, jag vet inte, men det är liksom...
Kommer det tryta då?
Det finns en tjusning i det, med någonting som bara pågår.
Ja.
Det är så de säger om bra relationer, att det är ett pågående samtal bara.
Att det är någon slags Big Brother-situation.
Ja, musikhjälpen-ish.
Stora älgvandringen.
Stora älgvandringen, det finns många paralleller att dra.
Ja.
Vi stannar där dock.
P3, Sveriges Radio.
Åh oh, herregud, nu är det någon som föder barn till oss igen.
Föder barn?
Ja.
Till oss igen?
Mm.
Hur menar du till oss?
Alltså, vi kommer inte få barnet.
Nej.
Vad jag vet. Men en person skriver så här: äntligen, det har varit många långa timmar på förlossningen sedan vattnet gick vid midnatt. Men lustgas blir morgonpasset till och med ännu bättre.
Oj.
Nu trycker vi ut den här ungen på rekordfart. Tack, säger Fanny.
Jag tror att det finns, och jag vet inte om de är på armlängds avstånd, men att det finns lite ventiler där, eller snurror som du kan snurra på, där du kan koncentrera lustgasen. Och det där kan du ju liksom så här, så fort de dyker ut i rummet, för de står väl inte och observerar det konstant.
Verkligen.
Beroende på vart du är i förlossningen.
Om de observerar det konstant så vill jag veta varför, då funkar vården.
Ja, ah, just det.
Men
det finns ingenstans där vården har råd. Liksom. Det finns ingenstans där vården har råd med det.
Nej.
Så att, försök att leta, skruva på lite såna här reglage där runt omkring.
Testa dig fram.
Knappar och reglage runt omkring på armlängds avstånd.
Vad är det värsta som kan hända liksom?
Du kanske har en partner som kan kolla upp ifrån FIFA 25 och liksom be honom om hjälp ifall det är så att han kan liksom gå runt och titta och trycka på knappar och skruva.
En liksom dola eller så.
Eller en dola.
Ja.
Ja, vem som helst egentligen.
Verkligen.
Försök, det kan vara din huvuduppgift nu. Släpp det där med barnafödande. Det där kommer liksom ske naturligt ändå. Han kommer inte kunna stanna där inne.
Nej.
För jag förutsätter att det är en kille. Jag ser det framför mig. Och jag kanske har såna higher powers.
Vänta nu, att det är en kille alltså som kommer födas?
Ja, inte,
oj, vad spännande.
Inte en kille som kommer föda.
Nej, men för att jag var lite så...
Jag förstår att det är moderna tider och sådär. Absolut. Men,
gud, vad spännande David, tänk så har du higher powers.
Jag tror att det är så att jag har higher powers.
Skulle Fanny då, som har skrivit in, skulle du kunna, orkar du uppdatera oss under morgonen?
Ja.
Alltså bara hur det
absolut
går. Kul om vi får en live-födsel.
Det kan ju vara så här, ofta så har de ju kollat upp vad det är för kön innan.
Exakt, inte och, det är så tråkigt?
Ja, fast samtidigt så vill man veta. Vill man, alltså om någon så här, landstingspersonal vill jag inte ska veta mer om mitt barn än jag.
Ja, jag förstår. Men det är ju lite som med Labubus. Alltså,
det är lite som Labubus, ja.
Ja, men att det är kul.
Du behöver inte säga mer.
Det är
lite som Labubus.
Men Labubus är att man får ju en kartong och så vet man inte vilken Labubu det är.
Nej.
Och det är ju den spänningen och förväntan, alltså livets mirakel.
Ja.
Vad kommer det vara för någon? Kommer det vara en sån som sitter med fötterna upp? Ja, du vet inte så mycket om Labubus kanske, men ja, de som fattar.
De som fattar.
Och jag tänker att det är, om man ska föda ett barn, det är väl det sista liksom, mysiga hemligheten. Alltså att gå runt och bara, vad kan det vara? Alltså suga på karamellen i 9+ månader, det är ju otroligt.
Ja, just det.
But, vad är det för något?
Just det. Är det en... Det är din kille eller tjej?
Jo, men det är väl ändå roligt.
Mm.
Alltså det är roligt att så här, det skjuts ut någon och så får man en surprise som en Labubus.
Exakt som en sån.
Jag säger inte att jag, 40 år gammal, håller på med Labubus. Men jag råkar bara veta en del.
Just det. När det kommer till barn så är, ja. Så är det den parallellen du drar.
Ja, men alltså, men lite som kinderägg. Mm. Alltså.
Hör av dig om det är en kille. Så det är det jag ser framför mig i alla fall. Det är den känslan, det är det universum berättar för mig.
Men överlag,
när den connectar mig med dig. När jag håller på och försöker förmedla att det finns reglage. Det har jag fått för mig i alla fall.
Att du har, ja just det.
Att det finns reglage, du kan koncentrera själva lustgasen i alla fall.
Spännande.
Ja. Sluta spä ut det där.
Brösta det för fan. Kom igen nu Britt-Marie. Kör för fan.
Två frågor Fanny. Vad är det för kön?
Och har du hittat reglage?
Och har du hittat reglage?
P3, Sveriges Radio.
Jag är hemskt ledsen David, men det ska bli en tjej. Mm-hmm. Men ultraljud har väl haft fel förut. Mm. Nu vrider vi absolut upp till 100% lustgas, skriver Fanny. Hon hittade glasen.
Ja.
Hon, typ, det tråkiga är när hon är i ett tillstånd där hon ska få med om liksom, livets under. Mm. En av de största stunderna i hennes liv så kommer hennes ignorans också fram. Jag vet inte hur mycket vi ska fokusera på det.
Du tänker att hon har helt fel för sig om
kön? Nej, men att hon håller på att fokusera på det biologiska könet.
Ja, du menar att hon tvångskönar.
Ja, speciellt så nu när vi liksom precis kommer ut ur Pride-veckan och allt vad det nu innebär. Men fan nu, vi fokuserar inte på det.
Alla... Du ska nog se att David har rätt i slutändan.
Vänta nu bara, vi har ett helt liv framför oss. Vänta bara ska vi se att den lilla biologiska tjejen,
exakt.
Vad det nu i slutändan blir, det får vi väl se.
Det vet ingen.
Det vet vi inte.
Du, jag vet inte om du är ju politisk kommentator.
Politisk talesperson för Socialdemokraterna.
Ja, det är du. Det är inte många som vet.
Men... och samtidigt kan liksom, klara av att ha det här jobbet.
Du är verkligen, alltså, du
många har många.
Ja, du är duktig, du är renässansman. Nej, men du har ju en politisk podd bland annat.
Ja.
Dread Zimmerman Show. Mm. Och så du kanske redan har sett det här, men jag nås av det här nu. Att statsministern ber AI om råd i jobbet rätt ofta.
Asså? Är det ChatGPT som styr detta land?
Så här då, nej men det här är så. Alltså, och jag vill verkligen säga att så här, jag försöker vara öppen. Mm. Jag försöker vara en av dem i vår generation som är så, ja, AI-botten, det är väl framtiden. Mm. och så. Alltså det är klart att jag, I dabble, bara för att hänga med. Mm. Men jag tycker ju fortfarande att det är lite märkligt att använda sig i stor utsträckning av en AI-tjänst för att göra sitt jobb.
Men i vilka sammanhang?
Han kommer till det.
Dear ChatGPT.
Hallå gubben.
What do you say about our role in the conflict between Hamas and Israel?
Så här säger
är
han.
Är det sådana saker?
Så här säger han. Jag använder det rätt ofta, om inte annat för en second opinion. Vad har andra gjort? Och ska man tänka precis tvärtom? Mm. Den typen av frågor, säger statsministern. Mm-hmm. För jag hade ju hoppats på att det var så här, ja men den är ganska bra på matte typ. Alltså så här, jag kan lägga in, eller så här, du vet, typ om jag behöver korra någonting. Eller liksom lite mer så administrativt piss.
Ja.
Det får AI jättegärna sköta, tänker jag. Mm. Men det är lite oroväckande att, att han lägger in sina tankar och funderingar kring hur den ska styra och så. Och vill bolla. Mm. Men that's just me. Det kanske just är det. Helt normalt.
Ja, det beror ju lite på. Alltså, om det är som man säger sådär. Bara att, ja, men hur har andra gjort i min position tidigare? Att han kanske bara vill liksom ha koll på andra liksom så... hur gjorde Reinfeldt när han kom till makten angående den här grejen? Istället för att ringa honom varenda gång.
Problemet är ju att ChatGPT alltså, ljuger ju ofta som satan. Mm. Alltså, den säger ju ibland bara vad den tror att man vill höra. Och detta har jag ju märkt alltså när jag har testat den. Liksom. Mm. Och då tänker jag också, har man möjligheten att lyfta luren till Reinfeldt? Det är väl därför han har det. Alltså, så här, det är väl det man vill på något sätt. Ja. Att så här... Vilken tjomme som helst kan väl annars sitta där och chatta med en chattbot.
Men vet du, min känsla för Reinfeldt är att han inte är öppen för att man ringer honom för ofta.
Verkligen inte.
Nej.
Han har fullt upp.
Ja, även om du sitter som statsminister så är det liksom så här, ringer man honom tredje gången så är det så här, okej, okay, hej. Alltså att man känner sig som att man stör bara.
Vad är det nu då?
Ja, man vill inte, då är det lätt att ta till ChatGPT tror jag. Än att ringa honom och få den där trötta liksom så här, du stör tonen.
Ja, absolut.
Han är gift nu.
Jag såg det.
Ja.
Ja, alltså jag är jätteimponerad. Jag tycker det är härligt.
Mm.
Alltså imponerad i antal.
Vad sa du?
Kvinnor.
Ja, i antal kvinnor.
Ja.
Och men jag undrar hur festen var. Det är ju det man undrar. Man vill ju vara en fluga där.
Dabas spelade ju.
Dabas spelade.
Ja, väntat.
Var han som kan dra igång en fest som var en del av hans team.
Ja, du tänker Borg.
Borg, ja. Han kan dra igång en fest. Det kan, utan att ha erfarenhet så är det min känsla. Att är det någon som drar igång en fest, då är det han.
Ja, det har du fan helt rätt i. Säga vad man vill, men dra igång en fest.
Det kan han göra.
P3, Sveriges Radio.
AI hjälper ju inte bara statsministern.
Nej.
Utan även Rapport.
Jaså?
När det gäller textning
och
deras inslag och reportage. Nu har det ju blivit ett så pass fel så att man har plockat bort ett rapportavsnitt på grund av att programledaren sa namnet på israeliska Negevöknen. Men i undertexterna skrevs istället, ja du förstår.
Ja, vad ska man säga?
Alltså, du vet. Där.
Ja, okej.
Okay. Rasai. Rasai.
Rasai.
Rasai.
Rasai. Ja, alltså...
Hoppas inte samma grej händer med statsministern bara.
Nej, alltså det...
Om man tar hjälp av AI när det gäller talskriveri.
Ja, nej jag vet inte. Men jag är ju verkligen... Jag vet inte hur... Är det åldern som gör att man är så skeptisk till AI?
Till AI?
För du är ju inte en daglig användare väl?
Aldrig använt.
Nej.
Du ser. Aldrig använt det.
Du ser. Och jag vet inte, alltså så här... Kommer vi halka efter här nu? Eller är vi smarta som motstår de här? De är ju för fan idioter.
Vilka?
Ja, AI-personerna höll jag på att säga. Bottarna.
Ja, eller så... Ja, jag vet inte.
Nej. Jag vet inte hur jag ska känna.
Jag vet
liksom
inte riktigt heller. Jag har bara gett upp det där. Vi får väl se om jag tar det på allvar sen, lite senare.
Ja, okej.
Okay. Men vi hoppas, som sagt, att AI skärper sig lite på den punkten i alla fall.
Det får man verkligen säga.
Och det har varit stora protester i Israel efter att propagandafilmer på gisslan spridits. Och det tänkte jag att vi ska berätta och prata mer om nu. För det var ju då i slutet av förra veckan som två filmer på personer som Hamas tog som gisslan efter terrorattacken den 7 oktober 2023 publicerats. Och det här har då alltså väckt starka känslor i Israel. Det ena klippet som släpptes av Hamas väpnade gren i fredags visar Avatar David, och han kidnappades från den här musikfestivalen Nova när han var 22 år gammal. Och det här klippet, det är nästan 5 minuter långt, och där ser man hur han sitter ihop krupen i ett mörkt rum, och han ser väldigt, väldigt mager och utmärglad ut. Och han berättar att han inte ätit på flera dagar och att det inte finns någon mat, och videon avslutas med texten "bara en vapenvila för de tillbaka levande". Och SVT skriver att de här publicerade klippen tros liksom vara ett försök att sätta press på Israels regering. Och klippen har alltså också fått tusentals att gå ut på gatorna och demonstrera i helgen i Israel. Det har bland annat varit stora protester i Tel Aviv, och många demonstranter vill då att Netanyahu ska sluta ett avtal med Hamas och få tillbaka de här som fortfarande sitter gisslan. Det är ungefär 50 personer och 20 av dem tros vara vid liv. Och vid en annan demonstration i södra Israel kallade en annan person som friats ur Hamas gisslan tidigare Israels regering för hjärtlös. Och det är liksom hårt tryck på den israeliska regeringen att gisslan verkligen ska släppas nu. Och Sveriges Radios utsända i Jerusalem Mattias Pleijel säger att det här liksom väntas elda på de här protesterna mot Netanyahus regering och kriget. Men det har också spett på ilskan mot Hamas bland israeler. Till exempel har Avatar Davids bror hållit ett tal där han sa att han ser det här som en förfärlig krigsstrategi. Och Israels finansminister menar enligt tidningen Haaretz att filmen används av Hamas för att manipulera opinionen till att vilja avsluta kriget, och det menar han inte kommer hända. Den här videon har också fördömts av flera europeiska ledare. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard har gått ut på sociala medier och skriver att bilderna som släppts är fruktansvärda och att Sveriges regering kräver att gisslan släpps omedelbart och villkorslöst. Men hon kritiserar också Israel i inlägget och uppmanar regeringen att tillåta obehindrad och fullskalig humanitär hjälp. Och igår så bad Israels premiärminister Netanyahu Röda Korset att leverera nödhjälp
i Gaza, eller till gisslan rättare sagt i Gaza. Och samtidigt fortsätter larmen från FN om att en halv miljon människor i Gaza nu lever under svältliknande förhållanden och resten av befolkningen i akut hunger, och enligt siffror ska nästan 1400 personer har dödats i samband med att de skulle hämta mat och nödhjälp. Och vi kommer ju såklart fortsätta rapportera om det här. Men Israel trycker ju liksom på att ja, men de vill få bort Hamas då, som de ser som ett existentiellt hot mot landet. Mm. Så det är det senaste. Men det har varit mycket protester som sagt under helgen.
Mm. Nya uppdateringar på ämnet. Återkommer du med så ja. Dyker upp.
P3. Sveriges Radio.
Har du alltid drömt om att ta en charter till Nordkorea? Nu är det möjligt, i alla fall för ryska turister. Kim Jong-un har nämligen byggt ett enormt turistparadis, eller en turistort i östra Nordkorea. Och med oss för att hjälpa oss förstå har vi en expert på ämnet. Koreakännaren Gabriel Jonsson, god morgon och välkommen till morgonpasset.
Tack så mycket.
En liten applåd är här väl ändå värd. På golfnivå. Där har vi den. Du, den här enorma turistorten som öppnade i början av juni. Ska vi ta det från början? Vad är det här för någonting?
Den öppnade officiellt i slutet av juni och sen för besökare i början av juli. Mm. Och meningen är att det ska dra turister till landet. Frågan är om man kommer lyckas med det på grund av att Nordkorea är ett slutet land som gärna inte tar emot turister.
Ja, lite motsägelsefullt kanske.
Ja.
Men hur har man tänkt då?
Ja, det ska kunna komma dit 20 000 besökare, och västliga bedömare menar att det går inte att uppnå genom att bara ha inhemska besökare. Så då är frågan vilka ska komma dit mera. Och än så länge är det ytterst få som varit där. Den ryska utrikesministern besökte området i mitten av juli. Mm-hmm. Och då kom även ett antal ryska turister dit. Därefter så har området stängts för utländska besökare. Och den förklaring jag sett, den enda, är att det skrevs en negativ artikel därefter av en rysk journalist om att området hade byggts upp med arbetare under slavlika förhållanden. Mm. Vad som hänt sedan dess är oklart. Många nordkoreaner lever under knappa förhållanden, och dessutom är det ett land där man inte har soldyrkan på samma sätt som Sverige. Ja. Så att det här kan vara ett område som primärt lockar människor från överklassen och som kanske åker dit för att tillbringa tid med varandra snarare än att bada och sola.
Men Gabriel, varför är det så känsligt det här med en utomståendes blick på Nordkorea? Är det för att man är rädd för att den här fasaden fallerar då? Är det därför det är så känsligt med att inte folk får komma dit, eller att det nu blev liksom
en negativ recension
och så är det nedstängt?
Ja, så är det, för Nordkorea uppges vara det svåraste landet i världen att besöka. Och om man tar in utländska turister i stor skala, då är risken att utländska impulser når landet. Mm. Så när det har varit frågan om turistresor från Nord till Sydkorea, det ägde rum tidigare från 1998 till 2008, då skedde det under kontrollerade former, så att sydkoreaner skulle inte ha kontakt med nordkoreaner. Så det är en princip för turism i landet att den ska vara kontrollerad av myndigheterna. Det ska inte finnas interaktion mellan utländska besökare och den inhemska befolkningen, för då kan influenser komma in. En influens som inte går att stoppa, det är att nordkoreaner oundvikligen ser människors klädsel. Mm-hmm. Och vad människor har på sig säger mycket om hur man har det och hur man värderar sitt utseende.
Mm-hmm. Men hur har man tänkt med allt det här då?
Ja, har man tänkt?
Ja, det känns ju som att så här, man har gjort det här, men man måste ju ha gjort en någon slags riskbedömning också. Ja. Man kan inte ha slängt så mycket pengar och liksom investerat så mycket på en turistort och byggt upp något helt sånt. Och sen så är det minsta lilla kommer som en surprise för dem och de stänger ner allt för utländska besökare.
Det är en fråga man kan ställa sig. Så nu när det redan varit ett bakslag så är frågan vad kommer ske framöver. Och hittills är det bara ryska turister som kommit in och det anses alltså vara nödvändigt att få dit både inhemska och utländska turister. Mm. Och det enda länderna som har nämnts i sammanhanget är Ryssland och Kina, de närmaste allierade. Mm. Så att driva det här projektet och samtidigt kontrollera besökarna blir den enda, vad jag ser, möjliga vägen. Samtidigt som det kan finnas motiv involverade i det här projektet som är svåra att veta vilka det är.
P3, Sveriges Radio.
Jag såg precis bilder. Det ser ju ut som, ja, vad ska man säga, Dubai liknande. Alltså det är strand, det är vattenparker, det är shopping, det är restauranger. Mm. Vad vet man mer om det här området? Vad kan man göra där liksom?
Ja, det är ju tänkt för att vara en rekreationsort, även om det, som vi var inne på nyss, är oklart för vilka den är till för. Och ett svar på frågan kan ju vara inhemska besökare och de som har det bra. Vad kostnadsläget är där har jag inte sett någon uppgift om. Däremot att resorna från Moskva dit skulle kosta 5 000 kronor och att en vistelse på kanske en vecka skulle gå på mellan 15 000 och 20 000 kronor. Mm. Och det betyder ju att det måste vara välbemedlade ryssar som åker dit. Mm. Och sannolikt även den inhemska befolkningen.
Hur mycket, alltså, för nu såg jag liksom bilder på den här orten, hur mycket propaganda är det vi snackar om att det här liksom, projektet med den här turistorten är? Är det kanske inte så härligt så som det ser ut? Eller vad tror man?
Det finns sådana aspekter av det här också, att det kan vara ett sätt att visa för omvärlden att vi kan minsann också bygga någonting som skulle kunna attrahera utländska besökare, samtidigt som man alltså befinner sig i ett dilemma på så sätt att man vill bevara det egna samhällssystemet och göra det genom att inte släppa in utländska influenser.
Utöver den här negativa recensionen då som man fick och som berättade då att hela det här var uppbyggt av slavliknande liksom arbetssituationer. Mm. Vad vet vi om hur det är att vara där? De som har varit där, har de varit nöjda? Har de haft kul? Vad har man gjort?
Ja, det har jag tyvärr inte sett några uppgifter om. Men det är klart att om man åker dit så har man ju förväntningar om att man ska kunna bada, sola och ja, ha en trevlig tid. Och det kan väl vissa ha.
Är det alkohol, är det barer, är det nattklubbar, är det god mat, är det maten och sådär? Vet man någonting om sånt?
Barer och nattklubbar har jag inte sett några uppgifter om. Däremot att det finns många restauranger i området och har uppstått ett intresse i många länder för utländsk mat på grund av spridningen av sydkoreansk populärkultur i världen, den koreanska vågen som det kallas. Och traditionell koreansk mat, den är likadan i landet eftersom Korea var ett enat land i över 1000 år. Så på så sätt skulle ju det kunna vara någonting som också lockar människor dit.
P3, Sveriges Radio.
Du nämnde att regimen ju inte kan kontrollera vad folk har på sig, alltså turisterna som kommer. Vill du liksom säga någonting mer om det? Vad menas med det?
Jo, vad jag menar är att det kan väcka tankar på hur man har det i omvärlden kontra Nordkorea. För okay. att det är ett vanligt mänskligt beteende att jämföra sig själv med andra. Och då kan tankar uppstå. Varför kommer människor hit prydligt klädda och vi är fattiga och går i ordinära kläder? Och det här är ju ett intryck som inte går att stoppa. Men genom att säga till besökare att man inte får ställa vissa typer av frågor, då kan man ju förhindra att sådana dyker upp. Men synintryck av vad människor har på sig, eller om de till exempel skulle äga några dyra saker som syns, det går inte att förhindra. Så det bidrar ju till försiktigheten när det gäller att ta emot utländska besökare.
Men jag upplever när man säger liksom så här, ett turistområde, att man då har byggt det, att man inte är helt off, med tanke på att jag upplever ändå att det finns ett sånt enormt uppdämt intresse kring Nordkorea på grund av att det har varit så slutet. Så att det verkar nog, det kan nog finnas ett stort intresse av att få åka till Nordkorea. Men det verkar inte kunna ske, eller hur? Det verkar inte vara inom en snar framtid att de öppnar upp, förutom mot Ryssland och Kina då.
Ja, det kan man säga. Det är sant att landets slutenhet skapar en fascination för landet, och det är möjligt att fler skulle vilja åka dit. Men de här svårigheterna som finns i att besöka landet är definitivt en faktor som gör att få åker dit.
För jag frågar, vad tycker du själv? Skulle det vara liksom kosher att, och om det nu fanns ett turistområde som öppnar upp för att man ska få åka till Nordkorea och semestra där, skulle det kännas okej i din värld?
Alltså så, sportlovet med familjen.
Ja, precis.
Ja, det beror naturligtvis på var i världen man är. I och med att det är en bra bit att ta sig dit för de flesta människor. Ja, om man vill bada och sola och se landet på ett, i ett begränsat område, så kan man väl göra det. Men om man vill ha en djupare förståelse för landet, då bidrar ett besök där inte till mycket.
Skulle du säga, liksom, skulle du känna att man supportar och sponsrar någonting som känns allt för okej?
Ja, det finns en hög risk för det. För vi vet inte hur Nordkorea finansierat det här. Mm. Bygget av projektet fördröjdes av pandemin och FN-sanktioner som landet är utsatt för. Så det väcker ju frågan, var har pengarna kommit in?
En snabb sista fråga då, om det går att svara lite snabbt på
såna
här komplicerade saker. Är det här en indikation på att Nordkorea är på väg åt ett nytt håll?
Nej.
När det gäller isolering?
Nej, det kan man inte säga, eftersom allt tyder på att de som kommer dit, hittills bara ett begränsat antal ryssar, är kontrollerade, och man är känslig för vad som kan sägas om området. Så att det här är ingenting man ska betrakta som början på en öppning av landet i stor skala.
Gabriel Jonsson, tack så hemskt mycket för din tid och att du kom till morgonpasset.
Ja, varsågod.
P3, Sveriges Radio.
Alltså vatten, vi är så här. Ja.
Vattenland.
Nej, men grejen var att så här, vi har pratat om den här nya då turistorten i Nordkorea, som ju har liksom stängt för omvärlden nu igen.
Stängt för säsongen.
Ja. Och det finns ju en hel del bilder och rörligt därifrån, och det är ju väldigt så vattenlandsfokuserat. Vissa turistorter är ju det. Alltså jag tycker ju Dubai är mycket så, alltså du vet, det är barnfamiljsvänligt liksom. Mm. Ja, så frågade jag er då, alltså grabbarna här i studion nu under låten, så här, om ni på senare år har ja, alltså åkt vattenrutschkana i vattenland.
Det var ingen som hade gjort det, verkade det som.
Nej, men och för jag har ju gjort det väldigt nyligen. Och det var ju, eller så här, du har ju barn, så jag kan tänka mig att du är på såna platser mer än vad jag är kanske.
Ja, men det är ju i stort sett där jag håller hus när jag inte är här. Ja. Så är det i någon slags vattenrutschkana.
Ja, och men för mig så var det liksom, alltså det, jag kände mig liksom low key pervers när jag stod och köade där.
Ja, man gör ju det. Speciellt när man står med badring.
Ja.
Alltså jag pratar inte om att jag har en sån badring runt höften. Så.
Nej.
Utan en sån som man åker, det finns ju såna rutschkanor som man åker i badring.
Ja, en liten donut liksom.
Ja, en liten donut, ja, precis.
Ja. Nej, men jag åkte häromdagen.
Alltså badring?
Mm.
Det är så synd att den dör ut så tidigt.
Hur menar du?
Ja, men det känns inte kosher att gå runt i badring.
Nej, det gör det inte.
Alltså så en riktig badring.
Alltså en riktigt för fet vuxna. Donut liksom.
Ja, alltså efter så. Ja, alltså you pushing it om du är över 12.
Absolut.
Så är du pushing it, ja, och ha en badring. Alltså så springa ner från strandstolen.
Ja.
Ner, springa med den, ja, ner till vattnet. Det kan man inte göra efter 11 års ålder.
Det kan man absolut inte göra.
Nej. Men det är tråkigt med tanke på härligheten att ha det.
Ja,
du kan
liksom,
du kan njuta av, ja, liksom ett bad på ett helt annat sätt med badring.
Det är verkligen helt fantastiskt.
Alltså, jag tror att bara att det handlar om en designfråga.
Mm-hmm.
Och sen, ja, tror du inte?
Mm.
Istället för att det ska vara som om My Little Ponys på, så kanske man har lite andra grejer.
Lite tuffare.
Ja, men någon sån. Alltså, det kan ju vara någon, det behöver inte vara värsta, det behöver liksom inte vara Gucci eller liksom Nike eller någonting sånt. Nej. Där. Det kan vara någon sån Circle K-situation.
Jag förstår. Ja, absolut.
Men det var inte det du ville? Det var,
nej,
inte
eller jo, ville. Jag vill ändå lyfta det här för att så här, det är intressant. Jag undrar lite, det här glappet då mellan liksom 12 och... ja, men när får man börja igen då? Är det på ålderns höst? Alltså när man kanske inte är så mobil?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Alltså så här, badring nu är liksom havets rollator.
Ja, men precis. Ja. Och det är väl toppen. Alltså om man har rörelseproblem liksom. Mm. Men har man inte det och ändå vill ha, alltså, en fantastisk badupplevelse.
Alltså, nej, vet du, det som man verkligen vill ha, alltså det är ju badringarnas Rolls Royce.
Ja.
Det är ju när det finns sitt situation i den.
Oj, alltså som en fåtölj.
Som spädisar har.
Åh, gud,
det skulle man ha. Tänk dig att ha en sån med kopphållare.
En liten kopphållare till.
Ja, precis. Sitta där ute och liksom bara så guppa lite.
Men frågan är...
Playa din ingles eller någonting sådär.
Frågan är ju, vad är det i det som är frowned upon? För att jag känner ju instinktivt att så här, vad är det egentligen som hindrar den? Ingenting.
Mm.
Men man vill ju ändå inte bli sedd på det sättet. Alltså är det att man kodas som lat typ, är det det?
Ja, men det där är väldigt, går väldigt snabbt.
Mm.
Jag menar det finns mycket som är töntigt kodade,
mm,
som sen så blir helt avkodade bara liksom rätt personer på sig. Jag menar, kolla midjeväskan.
Ja, verkligen.
Kolla liksom bara hur det var, elsparkcykel,
ah,
Segway, alltså alla de där
Labobo
grejerna. Allt det där. Det krävs en väldigt kort tid för att det ska bli kosher att göra det.
Ja, men då kanske, jag vet inte om jag själv vågar ta steget liksom med donut, men...
Det är två grejer här nu som jag har tagit upp på kort tid,
ja,
som vi vill bring back. Det är nattmössa och det är badring för vuxna.
Alltså, jag menar, varför inte? Jag vill att vi ställer oss den frågan gemensamt. Vågar vi? Kan vi? Ska vi? Ta tillbaks.
P3, Sveriges Radio.
Swedish politics. Uno dos. Det var Viagra Boys här i morgonpasset i P3. Och den låter ju så här i början.
Ja.
Det var ju den vi hörde. Och det som dök upp i mitt huvud, det var ju den här då.
Mm. När du liksom, när jag fattade vilken du menade så förstod jag. Det är ju väldigt liknande.
Det är det, nu.
Ja, stämningen.
Det här är bara jag på oss. Ja, det var bara det jag tänkte på lite.
Ja, men du tänker inte helt fel.
P3, Sveriges Radio.
Like a Prayer, Madonna här i morgonpasset i P3. Många fans i studion verkar det som.
Ja, nej, men vilken, alltså, den är väl helt otrolig. Du den hatar låten. Den, eller?
Den ger mig ingenting.
Du fucking driver.
Noll.
Wallah.
Wallahi.
Den är så bra. Alltså, jag söker saker man känner när den går på. Det enda jag vill är ju att vara fullkomligt redlös på ett dansgolv mitt i natten.
Och det har med den här låten att göra.
Ja, men alltså,
är inte den... en konstant känsla hos dig?
Jo. Jo. Nu när du säger det. Så jag känner det när du spelar Gorillaz också.
Ja, just så det. Och säkert nästa låt också. Spelar ingen roll vad som spelas.
Nej, men den är väl bara certified klassiker.
Vad är det, någon ny storm på gången?
Nej, men alltså, jag är bara budbärare här. Men det är ju då stormen Floris på ingång.
Och... låter inte så farlig. Heinz! Det är värre.
Karl Heinz! Det är då alltså en storm från Storbritannien som närmar sig. SMHI har gått ut med en varning. Jag tycker, du vet, fan vad de varnar. Och det är väl bra, I guess. Nästa vecka kan vissa delar av Sverige få det riktigt blåsigt. Alltså den här veckan då. Först kommer in med regn. Tackar, tackar. Mm. Och sen då blåst. Ovanligt stark beskrivs den som, enligt brittiska myndigheter. Den väntas röra sig över Norge och sedan nå Sverige på måndagskvällen. Så ikväll då. Då kommer den in med regn på västkusten. Ja, säger SMHI.
Det är ju det här väder, de här stormbyarna vi har varit med om på senaste tiden har gjort att ett träd har knäckts hemma hos mig.
Ja, jag hörde det.
Så min fru kom in och bara, älskling, det har hänt en grej i trädgården.
Oh, fy fan,
och så springer jag ner liksom i foppatofflor och kollar vad det är som är, du vet, går runt med liksom händerna i midjan och bara...
Var du förbannad eller var du liksom...
Ja, men jag är så här, jag är inte gjord för att ha hus. Sluta med det här också. Alltså, det är så mycket annat som måste göras.
Ja.
Det finns inte, jag orkar inte.
Men vad gör man om ett träd fälls på en tomt?
Ja, precis, exakt. Det behöver man inte bry sig om ifall man bor i en BRF.
Nej.
Då ringer du någon. Det är någon som sköter allting.
Ja.
Men nu är det ju så, det är ingen som sköter någonting.
Vad gjorde du?
Gör man ingenting så fallerar ju allt bara.
Och, så att...
och nu håller du på och fallerar. Och sen så händer det.
Nej, men för fan.
Jag orkar inte.
Nej. Så det kommer bara ligga där. Permanent.
En snäll svärfar kom förbi med motorsågen.
Ah, okej. Okay.
Ja. Och sen stod jag liksom så.
Övervaka.
Tittade lite så. På sidan så. Ja, just det. Där ja, precis. Exakt. Ja, det är väl bra om jag... Så är det? Ja. Ja, exakt. Ja, då tar vi det. Ta där, ja. Där blir bra. Där blir bra. Jättebra. Ja. Perfekt.
Ja, vilken mardröm.
Hur känner du nu med den här låten?
Jag vill vara alltså helt, alltså, wasted beyond belief.
Ja.
Knappt se
någonting. Nej.
Inte kunna prata. Bara gunga.
Knappt gunga. Känna klöket.
Ja. Yeah. Oj, nu kom det.
Kanske göra en klöklåt.
Nej, jag vill.
Ja, men, lyssna här. Här har ni råmaterialet.
Nej.
Och så kan ni liksom så loopa det.
Nej, gud, jag vill.
Och sen så någon.
Usch.
Och sen så någon dropp på.
Du är stark. Jag får panik.
Ja, man gör som man vill.
P3. Sveriges Radio.
Nej. Nej. Stopp, David. Jag fick klöks han. Men han, det är någon grej här nu.
Jaha.
Alltså, you had to be there.
Men det är en låt. En klöklåten.
Klöklåten.
Du, det är dags för Petra Nyheter.
Och dejtingappar sliter sitt hår efter att unga verkar vara mer anti-one-night-stands idag.
Jaha.
Ja, du skakar på huvudet.
Ja, jag kliade lite bara. Men vad heter det? Berätta mer.
Jo, men vi ska snacka lite dejting nu.
Kul.
You guys. Knopp och kropp. I P3.
Nej.
För DN har alltså gjort en grej på att det inte går så himla bra för datingappar när unga förändrar sitt beteende och är lite mer konservativt lagda idag. Och de här apparna har tvingats göra nedskärningar och faller på börsen, och samtidigt så försöker de nu anpassa sig till efter vad unga vill ha. Men vad är det de vill ha egentligen, kan man ju undra då.
Jo, kärlek.
Kärlek, ja, men lite så. De vill ha trygga och stabila relationer. en del av dem i alla fall. Mm. Och enligt DN så visar undersökningar från både Sverige och USA att det alltså sprider sig en konservativ trend bland unga nu och en mer traditionell syn på sex och relationer också. Så nu är det liksom inte lika intressant att hooka upp med någon för en natt. I alla fall inte för de som vill liksom committa sig för en längre tid. Och DN har också pratat med en 17-årig tjej som säger att ja, man kanske inte liksom vill gifta sig direkt, men de hon känner i alla fall vill ha ett förhållande på ett år eller så.
Ett år
hittills.
Jag är rätt förhållande på ett. Alltså jag vill inte vara tillsammans med dig längre än
men ett år.
Ja.
13 månader kanske.
Ja, minst 13 månader.
Alltså att det ändå finns ett slutdatum.
Ja, men att de ändå vill liksom ha lite längre då.
Det ska vara tills döden skiljer oss åt, hör ni det?
Mm. Och hör sen.
Om ett år.
Och för ett tag sedan då kom också ungdomsbarometern med lite siffror och det handlade om andelen unga som tycker att målet med en relation är att hitta en person att dela resten av livet med och det har ökat från 75% till 89%
wow.
på bara 3 år. Ja, så det är ändå
verkligen
rätt höga siffror. Verkligen. Så det är inte liksom så mycket Netflix and chill längre och det här har alltså då fått apparna att riva sitt hår. Vissa har som sagt behövt göra nedskärningar för att till bland annat inte är lika många användare som har prenumerationer eller vill betala för såna här appar längre. Och DN har också pratat med ett datingföretags vd som säger att de liksom nu försöker anpassa sig då efter att ja, men unga kanske inte krökar och ligger lika mycket idag. Och de har till exempel testat på dubbeldating, alltså att man kan dejta 4 stycken
Förlåt.
Samtidigt. Ja. Det blir ju liksom också lite krångligt för dem eftersom ja, men de ska ju då, om de vill anpassa sig efter unga, liksom leverera seriösa matcher som fler och fler vill ha, samtidigt som de ju såklart också vill att folk ska stanna kvar på appen. Och samtidigt kan det också vara krångligt för folk som använder apparna eftersom man inte vet om denna matchat med bara är där för att ligga, trots att de kanske skrivit i sin bio att de vill ha en långvarig relation. Det ser i alla fall en barnmorska som DN pratat med. Och enligt henne så är det många unga som istället använder Snap eller Instagram, för där är det liksom inte lika mycket explicit fokus på matchning och dating.
Jag förstår.
Mm. Så vi får väl se om det blir någon konkursboom bland datingapparna eller om de kanske lyckas förstå sig på de unga, vad de vill ha.
Spännande.
Ja, men okej. Men också kanske för att på Snapchat så kan du skicka lite mer explicita
alltså,
saker.
Alltså rena snapperi och snapperat.
Snapperat,
liksom.
Ja, du tänker så.
Snapchat betyder väl tuttar på latin? Gör
Snapchat
det?
Betyder ju tuttar inom en viss latinsk dialekt. Mm. Och sen även då otrogen på en annan.
Just det, nordlatin.
Ja, beror lite på var.
Vart man kommer ifrån.
Ja. Mm. Ja, den här barnmorskan var mer så. Ja, men då kanske man har liksom mer koll på hur den här personen man pratar med, hur, vad den lever för liv, vad den jobbar med och så vidare. Mm. Men hon är också så, ja, men man kanske inte alltid är sig själv på Snap med olika filter och hej och hå.
Ja, man är inte alltid sig själv på Snapchat.
Nej, verkligen.
Jag kan säga, alltså, jag är alltid mig själv på Snapchat.
Du
100%.
Ja, men då vet jag.
P3 Sveriges Radio.
Nej, men hur känner du?
Du är trött igen.
Nej, men jag
gjorde det. Trött på allt, världen och allting.
Ja, men jag vet
Finns
inte.
Det någonting som du tycker är kul och exalterar dig?
Nej.
Snälla någon, skärp dig med den där attityden.
Men grejen är, jag måste bara avverka det. Alltså lite så.
Okej, nu får du det ur systemet. Sen vill jag inte ha någon mer av den attityden.
And just like that läggs ner.
Okej, vad skönt.
Nej.
And just like that är det borta.
Nej, men det är väl för bedrövligt. Det betyder att...
Är det Sex and the City?
Ja, David. Mm-hmm. Det är ju spin-offen.
Ja.
Nu när de är liksom...
98 år.
Ja. Nej, men jag... Man hade väl kunnat ana
har
det.
Har du tittat på det?
Men snälla, har jag tittat på And Just Like That?
Det är jag
klart att jag har.
Har
jag lyssnat, jag tittar på varje avsnitt och lyssnat på en recap-podd efteråt.
Så har du det. Skrattar jag. Jag kollar på 90 Days Fiancé och sen Pillow Talk efteråt.
Ja, du ser. Nej, men det här är ju givetvis enormt. Alltså det här påverkar ju människor runt om i världen på ett enormt sätt.
Skoja. Och Samantha har varit med.
Hon är ju med i så... Det är faktiskt jätte-B. Mm-hmm. Det är så jävla B, David. Mm-hmm. Alltså typ att man ser så, Carrie kanske funderar kring någonting. Mm-hmm. Och så ser man att hon tar upp sin mobil och skriver ett mess till Samantha. Och så får hon ett svar från Samantha.
Mm-hmm. Alltså. Så är Samantha med.
Hon är med så. inte det helt sjukt?
Ja.
Det är ju något av det absolut värsta som någonsin har gjorts i tv-väg, är det ju.
Aha.
Det måste sägas. Det måste sägas.
Är det det? Ja. Eller är det bara så lätt att hata på? Jag för mig att det kom någon film när de skulle, när de åkte iväg, och någon som skulle gifta sig. Och så,
ja, det var ju...
Kanske var i Egypten eller någonting.
det var ju Sex and the City-filmerna.
Ja.
Då åkte de ju till Marocko, men låtsades att det var Abu Dhabi.
Okay.
Och ja, men alltså så här, de är ju, jag gillar ju dem. De är ju väldigt så camp, alltså så här överdrivna och härliga liksom. Mm. Men själva Sex and the City-serien, den var ju kanon.
Mm.
Alltså så här, det var ju ändå 6 säsonger tror jag, så att allting var väl inte toppen, men liksom första säsongen Sex and the City, kommer du ihåg när du såg det?
För mig att jag kommer ihåg att det var väl något grepp i början där som de slutade med som var ganska skönt, att hon tittade in i kameran typ,
ja, eller precis.
Och pratade.
Ja, men så här, det är ju bara så objektivt en jättevälskriven serie. Alltså den var ju bara så här toppen. Men And Just Like That är... Alltså de har ju gjort såna konstiga missar man inte får göra, alltså kontinuitetsmissar. Man får inte göra det i serier nu under liksom sociala medieeran. Alltså typ att en rollfigur som har så dött, dör igen.
Ja.
Alltså du vet såna saker
som double death.
Man kunde gå så här, det gick att komma undan med när Seinfeld gick på TV. Mm. Alltså när folk inte orkade skriva så här texter om det.
Ja, just det.
Utan det var så okej, det var lite så lol. Mm. Men vi lägger inte så mycket vikt vid det. Shit happens.
Mm.
Men nu kan man ju bara inte så låta en rollfigur dö som redan har benämnts som död 3 avsnitt tidigare.
Nej.
Alltså det, då roastas man ju av hela internet liksom.
Ja.
Men de gick ut i alla fall med nyheten nu i veckan att så här, den säsongen som håller på att ta slut nu då, säsong 3, det blir det sista, och då är det tack och hej, leverpastej, hej då, Carrie och gänget. Och ja, det är väl fasansfullt egentligen. Ja. Alltså för att...
Men kommer det vara så, eller är det som med allt annat, alla andra som lägger ner, och sen så kommer det om några år, så kommer det komma 16:e ålderboende eller någonting sådär? Alltså, 16:e ålderdomshem.
Förmodligen så kommer det väl göra det.
Och Money Talks. Samantha är lutad över någon slags rollator och sen så... Och så kommer det någon sån kanske lite yngre som jobbar där eller någonting sånt där.
Och sätter på henne?
Ja, över någon slags sån...
Men David...
Vad heter det? Gå-hjälpmedel.
Gåstol?
Ja.
Nej, det är barn. Vad heter det? Gå-hjälpmedel, säger vi.
Ja, gå-hjälpmedel.
Mycket möjligt. Alltså, Money Talks, och det verkar ju vara så.
För är det inte ganska skönt nu då? Den här trasen är väl ganska urvriden?
Ja, men det är så här... På ett sätt är det väl skönt, men å andra sidan så är det så här, jag kan liksom inte, jag vill leva, jag vill ändå att det där universet ska finnas på någon konstig, på något konstigt sätt. Mm. Så att det blir ju sorg nu framöver. Sista avsnitten kommer i dagarna. Jag ska gaska upp mig.
På en så här sorgeperiod.
P3, Sveriges Radio.
Har du drömt om att det ska finnas mer exotiska djur i Sverige än vad vi har nu?
Ja.
Alltså, vad är det för djur du skulle vilja ha?
Jag har alltid velat se en koala.
Ja, att du vill se en koala är en sak.
Man ska ju inte vidröra dem, har jag förstått.
Alltså?
Klamydia.
Ah.
Men jag hade gärna sett en koala lite då och då. Alltså så här, jag menar, sure.
Vadå, smittar det bara för man klappar en koala, menar du?
Jag vet det inte låter hur det som smittar,
att
man, men...
Det låter som en sån där bortförklaring som män har använt, att de har fått klamydia på grund av att de har åkt buss. Eller
älskling,
någonting.
Jag klappade en koala, förstår du?
Ja, precis.
Jag var tvungen, den var så gullig. Du var så gullig.
Det måste vara att jag satt på bussen där. Mm. Jag drog ner byxorna och satte mig bar rövad på bussen. Så därför.
Usch. Nej, men jag hade gärna sett en koala då och då. Vadå då?
Ja, nej, men för det, jag kommer, det är väl bara någon dag sen som jag tror att jag googlade. Har det någon gång funnits apor i Sverige? jag var tvungen att helt utesluta att det var så.
För alltså
jag
bara, in the natural habitat eller liksom?
Ja, precis.
Ja, okay, vad var svaret?
Jag visste ju att det inte var så, men jag ville bara ha det konkret på papper.
Det är också en definitionsfråga, alltså, vi är ju alla på något sätt.
För många gånger så får man ju frågor av barnen som man är så här, det här vet ju att det är så. Men sen så behöver jag liksom dubbelkolla, för jag vill här... liksom inte lära ut fel.
Det här tycker jag är spännande. Okej, okay, så hur hanterar du det? Svarar du, kollar du upp eller svarar du bara vad du tror? När du får sådana frågor?
Nej, men många gånger så är det ju att man svarar vad man vet. Men just när det blir så konkret så blir man osäker. Alltså att man behöver liksom, jag vill, så i smyg så låtsas jag hålla på, vänta en sekund, bara ska jag bara ställa på mobilen så. Men jag håller på att googla den frågan.
Ja, du gör det. För ja. Du vill ändå inte, för du vill ändå kanske inte sprida desinformation. Men nej. Samtidigt så orkar du väl inte riktigt.
Nej,
alltså
nej.
Vissa saker måste ju man förklara på ett avancerat sätt och det, det har man inte tid med.
Nej, precis. Nej. Nej, men precis. På ett sätt så styr Bilderberggruppen världen. Ja, på ett sätt. Men det finns mycket konspiration till det också.
Men vad okej, okay, apor? Apor, no.
Nej, men nu så verkar det vara så att, för att nu under en period så har man hittat i Sverige afrikanska kungspytonormar.
Ja, jag såg något om det där.
Du har sett det?
Nej, men jag
9 maj 2025 hittades en pytonorm på väg vid sjukhusområdet i Varberg. Den var död. 30 juli, det är inte länge sedan, hittades en andra pytonorm, denna gång i en skog utanför Varberg. 2 augusti, alltså bara 2 dagar sedan, hittades en tredje, den tredje ormen i samma skogsområde.
Ja, det är ju någon jävel som har liksom tappat kontrollen över sina ormar.
Antagligen. Tom Arnbom, expert då på området. Friend of the show. Han säger, jag tror att det är någon som har haft massa ormar som har släppt ut dem som inte kan ta hand om dem längre, säger han. Det låter mest troligt.
Får man göra så? Alltså bara så släppa ut?
Det går bra. Det går jättebra.
Det går jättebra.
Så kan man göra.
Ja.
Han är inte heller säker på att alla har hittats än.
Men säg inte så,
det kan
Tom.
Finnas många fler, säger han. Det skulle inte förvåna mig om jag var länsstyrelsen, alltså om han då liksom så, som person kunde bli länsstyrelsen, så skulle jag ge mig ut och leta mer. Alltså de i öppet kontorslandskap på länsstyrelsen traskar ut, sätter på sig lite någon fjällräven situation där och går ut rakt ut i skogen och letar kungs Python.
Vilket geografiskt område är det vi talar om?
Varberg verkar det låta som då. Men om de hunnit föröka sig är oklart.
Säg inte så.
De kanske David. Har lagt ägg, men jag vet inte om de är könsmogna. De ska ju para sig också. Det är möjligt att ormarna är från samma familj, men det behöver ju inte vara så. De kommer inte bete sig annorlunda för att någon försvunnit från skogen. Ormar bryr sig inte om varandra. De behöver inte varandra. Men då är det liksom så här, tänk om det här är, alltså kan de ens vara i Sverige? Skulle de klara av det?
Jag tycker det här känns väldigt oroväckande.
Vill du ha den här ormen i Sverige?
Nej, just ormar så känner jag spontant no.
Nej, det är no.
Det finns ju så här, man vill ju gärna se världen, eller hur? Alla har väl en sån liten lista på så drömresmål. Jag skulle aldrig våga åka till Australien till exempel. För där är det ju ja, förutom kvalor då, så är det ju ormar, gigantiska ormar här och var. Och jag gillar ju inte tanken av att man skulle kunna gå en promenad. Det gör jag i och för sig aldrig, kommer jag på.
Nej, det kommer du inte göra där heller.
Men någon jag håller kär, alltså skulle gå på en promenad och sen bli... Är de farliga då?
De här, det är... Nej, men de verkar liksom inte vara så farliga, utan de verkar ha ett ganska lugnt temperament och de är inte farliga. Kungspytonormen är inte farliga för människor, äter fåglar och däggdjur och små gnagare.
Men då kan de ju äta upp små hundar och katter. Hallå.
Rex och Teddy Bu.
Nej, inte Rex och Teddy Bu. Vad fan.
P3 Sveriges Radio.
Kungspytonormen överlever inte den svenska vintern enligt ChatGPT.
Ja, men då har vi ju svar.
Ja, och om statsministern kan använda ChatGPT i sitt arbete så kan väl vi också göra det.
Ja, och lyssnarna uppenbarligen.
Och lyssnarna också.
Ja, okej. Okay.
Och Rapport också.
Ja, verkligen.
Rapport mindre framgångsrikt.
Mindre utsträckning ska de kanske använda sig
av. Mindre utsträckning, ja, precis. Ja. Ska kunna radera avsnitt från SVT Play.
Ja, precis. Ja. Okej, okay. Men ja, vintern är ju långt bort.
Det är den ju inte. Juli är slut.
Vad
är
det du sitter och säger?
Vi har ju spelat Mariah Careys All I Want for Christmas Is You.
Ja, men det är mer att alltså, komma in i julstämningen och planeringen. Och det är ju lite sent om man inte har planerat. Det har vi ju gått igenom. Så det är dags att börja. Alltså, var ska ni vara? Hos vem? Vem ska hosta? Vilken julstil?
Luta fisken.
Vad ska man ha för gran? Ska man köra julklappsspel? Eller ska vi köra bara, du vet, all in? Ska man åka någonstans på nyår? Vad ska vi göra på nyår? Ja, det är mycket liksom.
Det är lika bra att börja nu.
Ja, verkligen, det är lite sent men kör.
P3, Sveriges Radio.
Det är faktiskt väldigt bra bandnamn.
Mad Gay Behavior.
Ja, att det måste någon ta.
Ja, varsågoda.
Ja. Och nu näst upp på scen, Mad Gay Behavior!
Nej, men jag ser dem mer som ett sånt The Hives, Viagra Boys liknande.
Aha,
alltså,
okay.
Rasande rock. Något sånt.
Ja, okej, okay, du ser det så.
Ja,
jag förstår.
Men som typ så här, jag älskar ju det bandnamnet, mobbade barn med automatvapen.
Ja, jättebra.
Ja. Mad Gay Behavior är liksom i samma musikgenre.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår.
Att, ja, det, men
för att, jag... att det är liksom sådär att man... på Stephen Colbert. And today we are our guest who's gonna play...
All the way from Sweden.
All the way from Sweden. We have Mad Gay Behavior. Thanks, that was everything for the show, this show. We want to thank Mad Gay Behavior for coming from all the way from Sweden to play this song, Useless Sacrifice.
Yeah.
That was really Mad Gay Behavior, wasn't it, Paul? Yeah! Vad var du ville prata om?
Alex Schulman.
Ja, på tal om Mad Gay Behavior.
Ja, alltså det är lite så här, jag vet inte om du har sett hans senaste raseri.
Nej.
Nej, han är skogstokig.
Mad Gay Behavior.
Rosenrasande igen. Mm-hmm. Han släpper en ny bok nu snart. En bok som heter 17 juni. Om 2 veckor släpps den. Det är då en roman.
Orent.
Jag vet, hemskt. Ja, men vad ska man göra?
Mm.
Men det som är problemet då är att redan nu så har ett ex av boken hamnat på ett antikvariat i Stockholm. Så redan nu så kan man, om man vill, köpa boken från det här antikvariatet som har lagt upp det på sin hemsida och läsa den då.
Mm.
Och han har lagt ut en serie bilder och texter då på sin Instagram där han är rosenrasande kring det här. För det så ska det inte gå till. Han skriver så här: förlaget skickade ut 25 gratis ex till journalister för ett par veckor sedan. Och en av dessa har alltså sålt den. Jag viger nu mitt liv åt att förstå vem journalisten är.
Mm-hmm.
Du förstår ju, han har ju då en lista, en namnlista på 25 stycken journalister.
Mm.
En av dem har ju alltså fått boken och sålt vidare den.
Men finns det indikationer här på att han hotar med våld?
Nej, mer kanske så hotar med uthängning typ.
Fekt.
Han är väl inte så våldsam.
Det är fekt.
Nej.
Kom igen, bring it back to the old times.
Alltså att slagga liksom.
Vad sa du?
Ett slagge.
Ja, men att han liksom sa, tid och plats, gärdet. Du hämtar dina grabbar, jag hämtar mina grabbar. Kör den grejen.
Ja.
Och så bara istället för att gömma sig bakom massa så advokater och liksom sociala medier.
Ja.
Ta ut, pallra dig ut, Alex. Möt den här journalisten. Och det gäller journalisten också. Stå upp för vad du har gjort nu. Stå för den grejen du har gjort.
Jag tycker det är jävligt roligt.
Och sen så får ni mötas och bara liksom så, som det var i liksom Backorva.
Ja.
Så att de bara fight it out. Och
just
sen
det.
Så får det vara bra sen. Så slipper vi liksom massa grejer liksom fram och tillbaks i pressen.
Ja.
Utan så här, bara, så löser ni det. Och sen så sen blir det polare sen.
Jag vet inte om det är så bra, men jag tänker på att de är ju till åren komna. Alltså.
Jag tror att det är bättre att bara så... Alltså
slåss?
Jag pratar om back in the days.
Alltså som en duell där. Liksom.
Ja, men back in the day. Jag pratar liksom om...
1800-talet typ.
Ja, men så en sån, du vet en sån här då.
Alltså typ en, ja men okej, vilken era är det då vi snackar? Är det liksom 50-talet typ? Alltså du,
ja men 50-tal. Jag pratar inte om
två
liksom,
par knytnävar. Vi ses.
Jag pratar inte om nutidsvåld.
Nej.
Jag pratar inte liksom när det går över styr.
Nej.
Jag pratar liksom om sån där, du vet så här, ja men nu jävlar, kom igen nu grabben.
Ja,
du vet en
det.
Sån.
Alltså typ de här så, filmen Ondskan, alltså ja. Den typen av slagsmål.
Ja, sluta fega ur med allt vad det handlar om, liksom gömma sig bakom sociala medier och advokater. Möts någonstans och sen så gör ni upp om det här nu, om det är liksom hela världen. Istället för att sitta och gnäll bakom ett tangentbord.
Problemet med det är väl att så här, i det scenariot så måste ju båda ändå vara på något sätt beredda att gå med på det här.
Ja. Och här i alla fall är det en.
Nej, men jag menar, en måste ju, alltså ska man ha den typen av slagsmål från förr som du beskriver, så ja, är det ju ändå att man antar en utmaning, alltså att båda ses där och sen så må bäste man vinna, eller man,
ja, allt säga, annat är fekt.
Ja, men jag menar, men här är det ju så att det här är ju alltså en lista på 25 namn där han måste ta reda på vem det är. Alltså journalisten i fråga kommer ju inte säga så, det var jag. Nej. Vi ses på Gärdet.
Nej, det är också fekt.
Och han har mejlat det här antikvariatet då och skriver så här: jag är säker på att boken har sålts av någon av de 25 journalister som fått förens exemplar. Denna person bör hittas och rökas ut. Och ja, men så här, antikvariatet har tagit bort boken nu från sin säljsajt.
Ja, de har gjort det.
I ett sms till Aftonbladet står Alex Schulman fast vid magkänslan att en journalist ligger bakom det hela. Att boken i själva verket skulle ha kommit direkt från någon på hans förlag tror han inte. Det känns orimligt, skriver Alex Schulman. Så det är fortfarande lite så, vi vet inte vad det är som hänt. Och sen finns det ju den här tredje då teorin som är ju min, jag är inget fan av den, men du vet ju hur det brukar vara. Alltså att allt det här bara är en PR-kupp.
Just det.
Det är så tråkigt om det skulle vara så. Men för annars är det ju väldigt kul, tycker jag, att inte släppa en oförrätt. Är det inte lite kul att så här, jag viger nu mitt liv åt att hitta vem den jäveln är?
Ja.
Så här, det spelar ingen roll i det stora hela. Boken är borttagen från förlaget, men jag måste veta vem det är som har gjort mig så här illa. För oftast idag är det väl uppmanas mellan att vara så the bigger person, gå vidare, förlåt din nästa och så vidare.
Ja.
Men i det här fallet är det så, nej, jag tänker röka ut den jäveln.
Duell, skriker pappa här på landet, skriver Flora.
Ja, varför inte?
Duell, är det så? Som att Lil Dave någonsin gått en duell. Skrattemoji.
Har du gått en duell?
Det har gått dueller.
Jaså?
Men
vet du vad? You should see the other guy.
Ja, and he's sitting here. Jag backar såklart det ifrån att vi skulle sitta och uppmana till våld.
Ja, men vi skämtar ju.
Det är absolut ingen lösning. Hallå. Förutom i det här sammanhanget.
P3, Sveriges Radio.
Vi får väl se hur det här slutar då. Det är ju några lyssnare som har hört av sig och bara, men det är en PR-kampanj såklart. Och förmodligen så är det väl det, men låt mig leva i ovisshet for now.
Här är ju någon som skriver, han får väl utmana dem en efter en tills någon erkänner. Han kan sälja biljetter till eventet. De hade thai-boxning på en trädgårdsrestaurang i Vita Bergsparken för ett par helger sedan. Något sånt. Och ett bokbord såklart. Kul som fan, skriver Jenny. Det är ju någonting som det har gått inflation i tidigare i alla fall. Just det där med influencers och kändisar som ska liksom mötas i någon slags boxningsring.
Ja, det är sant. Det var till
Fight
och med,
it out.
Det var ju till och med Elon Musk och Mark Zuckerberg skulle väl slåss.
Ja, det var väl på den högsta nivån. Sen så fanns det ju Sverige-nivån också. Jaså. Där dialogiskt programledaren mötte Joakim Lamotte. Kommer du väl ihåg?
Ja, Rings a Bell.
Ja, Rings a Bell. Mm. Ja. De körde ju, om det var kickboxing eller thai-boxingsmatch, ett sånt där event.
Hur gick det då?
Om det blev lika kanske. Jag kommer inte ihåg hur det gick. Men det verkar ha dött ut lite mer nu. Det är inte så mycket av de grejerna i Sverige i alla fall. Ja, det spred sig inte som en löpeld.
Nej, det känns som att det är lite dött då. Men också i det här fallet så är det ju problemet då. De här
Vilka skulle du vilja se?
Fightas?
Ja.
Det var ju lite kittlande det här upplägget som lyssnaren föreslog. Så här, vi har då en lista på 25 stycken journalister som har fått boken. Alltså att de en efter en skulle gå en match mot Schulman. För att man kan ju bara föreställa sig vad det är för sinnessjukt rövgäng som har fått den boken.
Ja.
Alltså det är ju, du vet, vad fan kan det vara? Alltså du vet, tänk dig alla sådana kulturnissar på kultursidorna liksom. Så det hade man ändå tyckt var lite kul. Vilka andra hade man velat se? Jag hade gärna sett dig mot någon.
Ja, alla vill ju bara se mig få stryk.
Ja, men är det så fel?
I någon ojämn match, att jag skulle gå liksom mot Jörgen Krut eller något.
Men kör, alltså why not? Vem hade du velat se?
Vem skulle man vilja se? Man skulle vilja se... jag får fundera på det där.
Lamotte vann tydligen.
Lamotte vann.
Joakim Lamotte besegrade Victor Delmeida i kändisfighten. Han kom i skottsäker väst också.
Ja, det är väl, det gör han väl.
Ja.
Det är väl det han går i.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Persbrandt vs. Morberg är en match jag hade velat se, skriver en person. Kan betala rejält för den fighten. Kom igen. Hade du velat se Morberg Persbrandt?
Nah.
Känns lite så. Jag vet inte fan. Ja, Morberg Mauri hade jag gärna sett.
Morberg Mauri, hellre det, hellre den.
Det hade jag verkligen velat se.
Mm. Ja, det är slut på såna där matcher nu.
Ja, det är det. Hör ni det?
P3, Sveriges Radio.
Man vill ju tänka att semestern gör oss till bättre människor, men så verkar det tyvärr inte vara. Många av oss blir irriterade små oss. Det är vädergnäll, flygplatsstress och det är ständigt tjat om mat. Här för att lista våra värsta sommarbeteenden är ingen mindre än
komikern Emma Melin!
Yay! God morgon.
Emma, du har en oerhört viral sketch på Insta just nu om mat.
Ja.
Har den passerat miljonen?
Ja, nu har den det.
Om man har missat den här, kan du bara berätta, vad är grejen? Vad handlar den om?
Den handlar om att man bara pratar om vad man ska äta på semestern, vad man har ätit, vad man åt typ förra sommaren, om man gjorde någon god pastasallad förra sommaren, om någon som är sugen på en bulle eller... Alltså, man liksom inte har någonting kvar att prata om utom mat.
Mm.
För det kom ju av att jag typ så här, bara så här, jag skulle vilja göra en sketch på semestern. Och så var alla så här, men det är jättehemskt. Alltså man är liksom glad på semestern. Typ. Det är inte kul att göra saker som inte gör ont typ. Och så var det någon som bara, man pratar bara om mat ändå. Bara, det är så jävla så här, det är det enda vi går inte prata om. Det är som man har exhaustat varje ämne.
Ja, det kanske är så.
Alltså jag tycker det är mysigt för det är som att här, vi behöver inte prata om det som är ont eller så här, det som är jobbigt eller att det är höst snart, utan vi bara så här, vad ska vi äta idag?
Ja.
Det känns så här junibeteende.
Ja.
Nu kommer de jobbiga ämnena.
Nu kommer de jobbiga ämnena. Men det, ja, så där är det ju för sig jämnt för mig.
Med mat eller?
Ja, det är alltså hemma så handlar det ju bara eftersom det är barn involverat. Ja, så då blir det liksom så här, så fort frukosten är klar, då ska det plockas undan och sen så börjar det liksom så här, okej, men ska de ha lunch, och vad ska de ha till lunch då? Okej, då måste vi hitta någonting till lunch. Och sen så ska den lunchen lagas, och sen så blir det stök efter den lunchen, så ska det plockas undan. Och när det har plockats undan, då behöver det så här, fuck, nu behöver de...
Känner man inte hur livet rinner en genom, när man bara pratar om mat? Och dagarna bara
värsta
går.
Jag vet. Värsta jag vet. Värsta jag vet.
Men det är det. Barn på latin betyder livet rinner genom dina fingrar. Det kanske du inte visste.
Nej.
Men alltså, vad är grejen då? Hur ska vi lösa det här? Äta måste man ju. Jag såg att någon hade kommenterat på din sketch att så här, om man bara avskaffar lunch under sommaren.
Ja.
Så hade det varit jättebra.
Ja, för att man är inte så hungrig, men det är bara, det finns ju inte, men det är det att då blir det alltid så här, men ska vi laga någonting eller ska vi bara känna fil, kanske fil lunch, kanske känner man något müsli, kanske något müsli, ett ägg bara, ett ägg om man vill ha protein. Eller bara fil.
Något fräscht, bara något lätt.
Fräscht, man är inte så hungrig.
Nej, man är inte så hungrig. Frukt. Jag tänker liksom så här, om man ska ta vattenmelonen och bara blanda upp med något feta, så skulle man kunna bli hämta något i trädgården. Har vi inte
alltid blanda vattenmelon med något feta bara, feta vattenmelon.
Visst har vi mynta i trädgården. Vet du, jag går och kollar om vi har mynta. Det hade väl varit jättegott.
Ja, antal gånger man säger fräscht på sommaren.
Ja, men det måste vara fräscht ju.
Ja, men man är ju sugen på det. Ja. Men det är bara så jävla lökigt och hela tiden vara så här. Man är ju sugen på något fräscht, Linda. Något fräscht hela tiden.
Jag känner för något fräscht faktiskt.
Fräscht.
Ja. Vad är det?
Ja, det där är ätstörd. Alltså fräscht och fräscht.
Och hur mycket man också vill prata om på sommaren att man inte är lika hungrig och att det beror på att det är så varmt.
Det är så varmt, man blir ju inte det.
Man blir liksom inte så hungrig.
Man är liksom inte så hungrig när det är varmt.
Det är väl för att det är så varmt.
Det är väl därför.
Ja, det är väl därför det är så varmt.
Juni var jag mycket hungrig.
Precis.
Nu börjar jag känna.
På vintern och hösten, då vill man ju ha något mastigt, mustigt.
Då är man mustigt, burgare. Nu vill man ha något fräscht.
Något fräscht, kanske något lite lättare sådär. Något med vattenmelon, jag vet inte. Och sen så är det väl också så här. Jag såg något på Instagram. Såg du det? Jag kan skicka den till dig. Det hade väl varit gott att äta kanske.
Ja.
Någonting nu under semester.
Sparade den i december, men det kändes inte läge då. Men nu kan vi grilla.
Ja, men är det inte så att det är liksom en av få lagliga liksom dopaminpåslag som vi kan liksom... använda oss av under sommaren. Det är väl alkohol. Ja. Det pratas väl mycket om alkohol, att det ska drickas alkohol, att det är så gott med ett glas vin.
Man dricker ju varje kväll.
Sangria.
Men du, har vi inte lite Sprite i kylen? Om man blandar ut det vita vinet med lite Sprite så kan vi ha det till den här fräscha måltiden som vi ska ha ikväll. Det
känns inte som att man dricker så mycket, bara en liten som spritz. Ja.
Så det är väl de två liksom, godkända av staten dopaminpåslagsämnena vi kan använda oss av under sommaren.
Men det är väl därför man blir ledsen av Ozempic, för att man inte får dopaminpåslag av mat längre. Har jag hört.
Man kanske blir ledsen av Ozempic, jag vet inte.
Alltså smal blir man ju, tror jag.
Ja,
men... Så det kanske väger upp.
Just det.
Jag vet inte.
Det var skitäppigt att vara smal.
Nej, men snälla. I wouldn't know.
P3, Sveriges Radio.
Finns fler beteenden? Resebeteenden. Vi har gjort en video om våra mammor på flygplatsen.
Ja.
Jag får panik redan nu. Hur är de?
Men det här är, för att det är ju inte samma. Airport dads är ju en grej.
Mm-hmm.
Och de, alltså, har ni sett så här sketcher på airport dads? De är typ
Nej, vi är lite äldre. Vi har mer så, alltså, märkligare reels i våra flöden, tror jag.
Ja. Mm. Det är
men berätta.
Ja, men de är ju så här i tid. De är typ i gaten 4 timmar innan och de har alla pass och de checkar in typ. Men så de är ju störiga på sitt sätt, men de har ändå koll. Och min liksom nu spaning om airport moms, det är att de är i panik och de har aldrig varit på en flygplats förut och allting är nytt. Och varför pratar de och ursäkta, excuse me? Alltså allting är så här, alla bara hoppar på dem och de vet inte riktigt hur de ska göra, var ligger toaletten? Och brukade man checka in så här, och är det här säkerhetskontrollen? Får man ta med sig vatten in? Nej, man har aldrig fått ta med sig vatten in. Inte sedan 9/11.
Och varför alltså, börjar de prata engelska med alla? Direkt när de bara går innanför de här slidorna så är det engelska oavsett om de blir pratade
excuse
till
me.
På svenska.
Ja, men alltså, jag vet inte om det är för att de har varit i såna traditionella könsroller och varit så här, ja, men min man han fixar alltid, han tar ju alla passen, han checkar in, att de har blivit på något sätt handlingsförlamade, för det bara känns som att de inte har koll på läget.
Gud vad det där är, alltså tvärtom i min familj.
Det
finns inte en enda tanke i faderns minns hjärna.
Alltså, okej, det är jätteskönt att höra.
Nej, men så att där är det tvärtom. Det är alltid någon som är lite mer reseledare ju i ett gäng liksom. Men hur är din mamma då? Har du tagit inspo från henne?
Ja, jag gör alltid det. Det är så synd om henne. Men det är bara för att hon gör så dumma grejer. Men alltså, det var framförallt efter en resa som vi gjorde där vi typ fastnade någonstans och inte hade gjort typ... Vi skulle till Kanada och inte hade fyllt i visum och det var verkligen panik typ.
Oh, gud.
Och jag bara såg hur hon typ så här krossades under det här. Hon bara... Var bor jag? För jag ska fylla i var jag bor. Typ. Hon bara, men du vet, du kan din adress. Ja. Har du glömt den? Ja. Hon bara... Martin, fyll i det, jag panik. Vi skulle göra det så snabbt. Typ, så att vi kanske hann innan flyget gick, men vi hann inte.
Ja, min mamma skulle fylla i någonting sånt där åt min lillebror någon gång. Och då, han jobbade ju som snickare. Och då, sen när vi skulle lämna in några blanketter så såg vi att hon hade skrivit Snickers. Snickers.
Snickers, han säljer det.
Ja.
På heltid.
Han jobbar som Snickers. En snickare.
Åh, gullig.
Men du, är du rädd för att bli som din kära mor? För det blir ju så, ju äldre man blir, desto mer så börjar man förstå så här. Jag är ju faktiskt exakt som mina föräldrar.
Ja, det har redan.
Det har redan hänt.
Jag är där.
Du är där?
Jag är där och nosar i alla fall.
Får du panik direkt när du kliver in i gate eller terminal 5 och börjar prata engelska och stresspåslag?
Vet du, det har också börjat byggas om på Arlanda ju, så att man faktiskt inte riktigt vet vad det är som gäller längre.
Nej, men det är så katastrofalt. Det är
det absolut enklaste som finns.
Nej, men de har gjort det enklare, men man är så här, men jag har lagt allting i små flaskor, behöver jag lägga det i en plastpåse?
Ja.
Vad gäller alltså det här att man fortfarande inte riktigt vet vad som gäller i säkerhetskontrollen?
Mm.
Det känns som att det har varit otydligt informerat.
Ska jag ge dig någonting som kommer liksom trassla till det ännu mer för dig? Det är att på vissa flygplatser i Europa, på vissa destinationer, så får du ha med dig, om det var liksom,
upp till 2 liter väl?
Upp till 2 liter flytande vätska.
I en och samma förpackning?
I en och samma förpackning.
Nej.
Man kan ta med sig sitt kranvatten.
Sitt kranvatten hemifrån.
På vissa destinationer.
Ja.
Annars är det andra som gäller.
Mm. Då blir så arg också när man gör fel. No, you need to take off your shoe.
Alltså, tonen som pågår där är ju någonting i hästväg.
Det är faktiskt
fasansfullt.
Jag förstår mammorna. De är ju jättestressade. De har ju blivit utskällda.
Ja, det är ju trauma liksom.
Men kan du berätta lite mer om papporna då? Hur är de?
Ja, men det är bara...
Utskrivna blanketter.
Jag vet inte, ja, det är exakt. Allt är utskrivet.
Mm. Och man undrar, var fick du det ifrån? För fan, det är ingen som har skrivare.
Har du hittat en skrivare?
Ja, jag har en skrivare.
På semestern.
Ja.
De har gått till något så här internetcafé och skrivit ut.
Ja, liksom så, det är något bibliotek eller något inte jobbet för att skriva ut flygbiljetterna.
Ja, annars kommer man inte in.
Nej.
Men, och så vill de ju ha alla pass. Man bara, jag är 29 år gammal, jag kan faktiskt ha mitt pass. Bara, det är bättre om jag bara tar alla passen.
Ja. Och så har de någon sån plastficka, eller hur? Så de har både pass och utskrivna blanketter i.
Ja, det kanske
här ska
vara
vi
pappa,
bo
men
hotellet.
Ja.
Och sen så...
Men de är också sura. Man, det går för långsamt. Och det är så här, nu får, herregud, alltså det ställer kön. Och nu, vi måste liksom jobba snabbare hela tiden. Och då har man ändå jättetidigt flygplatsen.
Men reser du med familjen ofta?
Nej, nu var det faktiskt länge sedan.
Ja.
Jag tror det var 3 år sedan.
Jag reser ju jätteofta med min familj. Det är ju något av det grävsta. Alltså,
är det kul? Ja.
Alltså det är ju kul, men det blir ju då... Alltså så fort man är på resande fot med vare sig det kollegor, vänner, respektive eller kärnfamilj och sådär, då, alltså, då är det som att man blir olika arketyper ju. Alltså så här, you think you know someone.
Verkligen.
Alltså så har det varit med mig och många vänner att så, här, så fort vi bara reser, alltså inte så långt heller, Köpenhamn, så blir ju då den här vännen jag har känt i 20 år en helt annan person. Alltså extremt känslig för väder och vind helt plötsligt. Bara för att vi är på resande fot.
Kul, fina jag.
Ja, men, så att det, men vem är du då på resa? Alltså för det finns ju de här arketyperna. Alltså den som är oerhört ekonomisk, alltså som vill inte gå in på första bästa restaurang utan men, där, alltså gå vidare för att det, man kanske kan få till en bättre liksom, man vill inte bli lurad. Eller vem är du?
Jag har nog varit väldigt ekonomisk, men jag har faktiskt försökt släppa det nu, för det är faktiskt inte trevligt.
Nej.
Men,
snål, du är snål.
jag har varit ekonomisk. Ja. Jag är för detta. Nu försöker jag säga så här, jag kollar inte på några kort som dras. Jag drar inte heller mitt kort på semester, för då får jag bara ångest. Så jag bara låter alla andra, och sen så är jag med i en grupp sen där jag får swisha hela stora.
Var du ångest för att dra ett kort? Alltså, ja, men jag skimmad?
Nej, jag gillar inte att pengar, jag känner att jag förlorar. Det är mina pengar och det är hemskt. Det här är fruktansvärt egenskap. Jag jobbar på det aktivt. Jag känner så här, de här pengarna var på mitt konto, nu är de inte kvar.
Ja, men det är väl så det, eller hur?
Hallå? Ja, det är så det funkar, men jag tror att jag blir mer ledsen.
Ja, okej. Okay.
Alltså, så är det väl att vara ekonomiskt. Men jag har börjat tjäna bättre pengar nu. Jag har ju varit student länge, så jag skyller på det.
Men så är det ju liksom för dina vänner också. Alltså att pengar, när de drar kortet så försvinner det från dem. Men du skyller på att du mår så dåligt av det jämfört med dem. Så därför ska du kanske inte behöva betala.
Ja. Nej, jag vill bara
men
inte
se. Men du får känslor för pengarna liksom.
Ja,
det är det.
Ja, precis. Och det tror jag inte alla har.
P3, Sveriges Radio.
Vi har pratat om hur folk blir på semestern. Inte alls trevligt.
Framförallt inte jag, lät ju som förra.
Framförallt inte du.
Nej, jag lät så snål.
Du lät inte bara snål. Du kan inte skylla på att det låter som att du är snål.
Helt annorlunda egentligen.
Du är 100% snålhet beskrev du. Och det är väl så du är. Och du säger att det är svårt att tvätta bort den stämpeln.
Ja.
Och du är inte så nöjd med den.
Nej. Ändå tar jag upp den i radio. Jag ska hålla käften.
Okej, men du håller på att försöka tvätta bort den.
Ja.
Hur gör du då? Att du försöker bjuda
jag bara,
folk? Eller?
Ingenting rör mig i ryggen. Jag bara, jag vill betala. Wow, kostar 10 000, jag blir inte.
Och sen så hanterar du de känslorna sen efteråt?
Ja, jag tar dem inne på kammaren.
Ja, okej. Okay. Vi har ju pratat om då jobbiga sommarbeteenden. Men du har ju med dig en lista på saker som man bara... som bara händer på sommaren.
Men med listan, men nu kanske vi har pratat om några av dem. Men jag har ju skrivit om de fyra grejerna i alla fall som jag och min familj, det är det enda vi pratar om då. Mm. Då är det ett vädret såklart.
Ja, givetvis.
Givetvis.
Men det måste faktiskt talas om.
Det måste man prata om. Man måste kolla väderleksrapporten varje dag.
Temperaturer och så.
Men det tråkiga är när man typ så här åker någonstans och bara, det var ju bättre väder i Stockholm nu. Så att nu har vi liksom här åkt till regnet och nu är det sol i Stockholm. Då har vi liksom lämnat. Alltså det kan förstöra allt typ. Och vissa kan bli väldigt ner... Alltså, och om man typ åker utomlands medan det är sol, kommer hem och så är det regn.
Mm.
Ja, vi åkte ju på den sämsta veckan. För det var ju sol i Sverige, då hade vi ju kunnat vara hemma. Men det kan man ju inte veta.
Men en enkel tjänst, jag förstår SMHI och allt det där, och klart.se och jada jada. Men en enkel tjänst som berättar för dig vart det närmaste stället är där du har sol. Det skulle man väl vilja ha.
Finns inte det?
I ett land som Sverige.
Ja, verkligen.
Och finns det?
Ja.
så behöver det finnas en enklare version.
Ja, som vi känner till framförallt.
Ja. Okej, okay, vädret.
Ja, alltså. Vädret. Och så nummer två är semesterdagar. Antal veckor, vilka veckor, när det är bra att gå från jobbet, när det är bra att komma tillbaka, om man har valt rätt veckor.
Vet du, jag är så fruktansvärt trött på det där snacket. Alltså, mina vänner alltså, i medelåldern, de är sättet de pratar hela året om hur kommande år är semesterveckomässigt.
Nu är det en bra jul i år.
I mean...
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Alltså, som frilansare behöver man faktiskt inte tänka på det så mycket, vilket är skönt. Men jag hör ju hur det bara tjatar, bara vecka 29, vecka 30. Och sen så jag har ju redan haft min semester, så nu ska jag jobba igen. Vilket är tråkigt, känns som sommaren är slut.
Och inför julen, då behöver man bara, i år behöver man bara ta ut 3 semesterdagar. Just de här dagarna,
kan man leda 3 veckor?
Då får man sammanlagt, ja, nästan 3 veckor.
Såg en inflyttad amerikan på sociala medier som pratade om att svenskar pratar så mycket om att två saker då, att man behöver räkna som jävla mycket. Ja. Alltså att vi, det här med att vi när vi svarar på hur gamla vi är, att vi säger året vi är födda, till exempel.
Ja, just det.
Och sen så att vi pratar om veckonummer.
Ja.
Det är extremt, och det stör jag mig också, för jag har ingen aning om vad folk pratar om för veckor.
Nej.
När de så här, ja, men vecka den här veckan, vecka 29.
29.
Vecka
29.
Varför säger vi inte datumen?
Den mest populära vecka 29. Alltså.
Kan alla veckor?
Ja, de flesta kan det, tror jag. Det är verkligen så här
allmän... Vet de när det är? Men vecka 29?
Ja, de bara, det är 17 juli till. Ja,
det kan folk.
Helt absurt.
Det har inte jag lärt mig.
Försöker man säga datum, de bara, vilken vecka är det nu?
Precis.
Men vi pratar alltid om datum, nu plötsligt har vi släppt.
Okej, semesterveckor.
Och sen det mörkaste av allt är ju soltimmarna och ljuset. Och ljuset som kommer och försvinner. Alltså att då, nu är det mörkt klockan 8. Tänk när det var ljust klockan 8.
Ja.
Kommer ni ihåg det?
Jag fick faktiskt ångest nu. När
ja, jag vet. Det är fruktansvärt, för nu är det ju faktiskt mörkt.
Det är så mörkt på kvällarna.
Alltså, ja, men vi kan inte prata om det, för det känns som att hela sommaren bara efter midsommar är över.
Mm.
För det blir bara mörkare. Och så pratar man om det hela tiden. Men gud, hur är det mörkt nu?
Mm.
Det känns som att det var igår. Vi satt där klockan 11 och det var ljust.
Ja. Är det helt morgonsligt. Säger jag till barnen hela tiden. Året runt så säger jag så här: kommer du ihåg när du var ute och lekte och nu behöver du gå och lägga dig den här tiden,
du,
för att det är mörkt.
Du är ju trauma i deras liv. Ja. De kommer ju bli som alltså, typ Alex Schulman som är helt besatt av det. Ja. Och sen det sista är sommarpraten. Och är man inte trött på snyfthistorierna nu?
Jo.
Ska alla ha en snyfthistoria? Ja, det är väl hela konceptet där man ska prata om så här, sitt typ urtrauma. Men man är lite trött på det. Alltså man ska prata om formatet sommarprat. Och orkar man höra om er barndom nu? Och liksom, man vill ju bara höra något glatt. Alltså,
ja.
Alltså det är så jävla mycket bara om det. Men typ, även om man inte har lyssnat så bara så här, ja, nej, jag vet inte om man orkar höra det här snyft.
Men det här är typ den värsta, även om det, alltså, om det är så varje år, men jag upplever att i större utsträckning i år, den här sommaren, har det blivit som en så kallpratsfras.
Ja.
Har du hört några bra sommar i år?
Ja.
Och det är för mig, du vet, jag blir tokig.
Ja, är du inte för kallprat på det sättet?
Att jo, man bara men standard... inte så, alltså, så här, att, alltså, kallprat om sommar i P1 kan jag känna är alltså, väldigt så här, tråkig nivå. Ja. För då är det så här, ja, Linnea körde ju, det var toppen.
Linnea var bra. Ja. Och det är också, man gillar ju att Linnea valde en specifik period i sitt liv. Man bara inte hör om hela barndomen, utan då hör man bara då det här break. Alltså att man bara, ja, det var... Alltså.
Men sen finns ju risken att folk som liksom då lever, för alla lyssnar inte på sommar i P1. Att nej. Det blir så, nej, det har jag inte. Jag har inte hört något sommar i B1, men då blir det så.
Har typ aldrig pratat med någon så. Det känns som att alla bara kollektivt bara... Det är liksom... Det är mina 4.
Linneas sommarprat är faktiskt det första sommarpratet som jag har hört i sin helhet.
Är det så?
Annars
skojar
har...
du?
Nej, det är
oh,
men annars jag har ju stött på gingen.
Var det för att du har nämnt
stött på gingen?
Det var ju för att, ja, men det blir så konstigt om jag kommer att säga det liksom så stort och sen så har jag inte hört det. Det känns så dissigt då. Men det, i sin hela absolut för sen så har man ju liksom hoppat in i bilen och så har man hört gingen eller man har det har varit mitt i någonting, men sen är man ju framme vid Hemköp och sen så har man inte så mycket mer om det. Men
stäng man av där mitt i gråtet bara så här. Jag blir inte hört.
P3 Sveriges Radio.
Vad tog du för semesterveckor den här i år?
Men jag vill inte, jag kan inte säga hur mycket jag har varit ledig den här sommaren.
Är det skämmigt?
Ja, eller? Är det liksom vecka 23 till 40.
det är många veckor.
Vid mars den gången var jag så här, snart är det ju faktiskt dags att lägga ner lite det här, ja, den här verksamheten.
Men det rullar på så pass ändå så att du kan ta ut så liksom 14 veckors semester. Det är ändå bra.
Ja. Blir folk arga hemma i stugorna nu? Det känns så.
Det är en framgångsindikation ändå, skulle jag väl ändå säga.
Ja, nej, jag ska bli bättre faktiskt. Jag ska ta tag i mig själv denna höst.
Hur många av de veckorna är semester och hur många är arbetslöshet?
det är inte så att det är någon som ber mig jobba.
Nej.
Så på så vis är det väl någon slags arbetslöshet.
Arbetsfrihet kanske.
Ja, arbetsfrihet.
Arbetsfrihet.
Sen måste jag ju gå runt och tänka hela tiden på content.
Ja, det är ju det. Ja, det är stress.
Det kan ju stressa den är inre stress. Ju.
Så egentligen har väl du inte haft någon riktig semester?
Alltså egentligen har jag jobbat mest av alla.
Ja, det är så.
P3, Sveriges Radio.
Sitter och pratar om Diddy och Justin Bieber och lite allt möjligt då, konspirationsteorier här.
Ja, jag har kommit med några.
Med Emma Melin. Pratade om att Diddy, om han skulle komma ut, hur osoft det måste vara ändå.
Ja.
För det är väl det spekuleras väl kring så här att ja, han kanske fälls på de här punkterna, han har blivit friad från de här, men vi får se vad straffet blir.
Mm.
Att vissa är så här, det är inte omöjligt att han eventuellt skulle kunna komma ut.
Jag tror ju, som jag har följt det här fallet liksom, lite grann, eller ganska mycket, jag tror ju att när straffet kommer, att det kommer vara så kallad time served, för han har ju suttit i häkte så länge.
Mm.
Och då är han ju en fri man, alltså ganska snart, alltså under hösten liksom.
Jag kan inte tänka mig att det skulle vara så här, alltså, det är inte ofta en enda människa är så pass liksom, har en så pass dålig bild där en hel planet har en dålig bild av en person.
Ja.
Och att man sen ska liksom kliva ut på den planeten.
Och vara så, hej hej allihopa.
Ja, det är ju inte så här oskämmigt material som har släppts under den här rättegången. Alltså videos på så inoljad och alltså, alla möjliga konstiga sexuella...
Men olja tycker jag inte... Alltså oljan behöver ju alltså, en revansch eller man ska säga efter det här.
Bring back olja eller?
Nej, men jag är ju tokig i olja. Alltså, alltså som återfuktningsmetod liksom. Och det känns ju bara trist att det har fått ett så dåligt rykte nu i och med den här...
Baby oil. Alltså körde baby oil på kroppen?
På ett sätt.
Baby oil har ju fått sig en liten
törn.
Det känns inte jättekul att köpa det.
Nej, och jag menar inte för att inte tala om alla babys som använder det liksom.
Jävla jobbigt att vara bebis nu.
Ja, och indragen i liksom en härva typ.
Ja, verkligen.
Men det måste ju typ heta baby oil. Alltså med tanke på att grown up oil låter inget bra.
Nej, det är en riktigt dålig rebranding.
Adult oil. Det låter inget bra. Det skulle man ju inte köpa.
Nej, de borde släppa en adult oil också.
Ja.
Och så får baby oil vara som det är för bebisar, ja. Och Magge. Och sen adult oil är till Diddy och hans gäng.
Just det. Så de får göra vad de vill med den.
Ja, och det har inte med oss att göra.
Nej.
Hur ser hösten ut nu då för dig? Har du planerat den? Ja. Vad händer i Emma Melins värld?
Jag berättade ju i någon låt att jag har skaffat kontorsplats.
Ah.
Ja. Hur mycket kommer du vara där?
Jag tänkte varje dag.
Ja.
Eller nej, kanske i och för sig. Måndag och fredag kanske man så här, jobbar hemma som folk som jobbar på kontor gör.
Men vad är det du tänker? För att det arbetet du gör har du ju gjort hemifrån innan. Vad är det som krävs? För att du ska behöva ha en, vad är det som krävs i ditt arbete för att du ska behöva ha en kontorsplats?
Det är väl ingenting egentligen.
Alltså så svara på mejl typ.
Ja, svara på mejl. Sen tänker jag att så här, då kommer det finnas kaffe där.
Ja.
Det blir dyrt. Jag kommer säkert spara pengar på det här.
Ja.
Och de som hyr ut det här kontoret lyssnar. Men jag tänkte dricka min hyra i kaffe.
Okej. Okay. Någon kommer gå back.
Ja, och så
kan du ta möten där.
Jag kan ta möten, alltså jag kan ta dit folk och vara så här, kom till mitt kontor, då kommer bara, vilket jävla proffs. Hon har liksom en kontorsplats istället för att liksom ta sig till någons kontor med svansen mellan benen.
Och vilka är det du tänker du har möte med som du sen också bokar in möte på ditt kontor?
olika människor jag vill prata med.
Ja, just det.
Nej, men kanske bara så här, jag vet inte, det känns som att det kommer hända saker av det här kontoret. Jag kommer bli mycket mer framåt. Och
du kommer börja ha liksom läppstift och stövlar, tror jag.
Ja, tror du?
Mm.
Gud, jag tror aldrig jag har haft läppstift någon gång i mitt liv.
Ah, okay. Jag tror det är
väldigt utklädd. Ja. Mm. Det kanske jag har. Kanske en stövel. Jag kanske
boot till hösten.
En boot, verkligen. Ja, men jag kanske så här, du vet, måste man ju sminka sig till vardags. Ja. Då är det kul man vaknar, man kommer iväg. Och sen
ordentlig datorväska.
Ja, precis. Skaffa någon cool datorväska. Kanske ryggsäck.
För, ja. det är det du vet det, tänker dig att det ska resultera i det här kontorsplatsen. Ett mer uppstrukturerat liv. Ja. Att du får lite ramar och regler att förhålla dig till lite grann. För hur har det sett ut innan då? Vad är det du vill komma bort ifrån?
Men en grej jag vill komma bort ifrån är att man då går på en AV kanske på en fredag och att alla är så här, skönt att det är helg. Och man sitter där och bara... allting bara flyter upp.
Ja.
Alltså jag vill också komma från ett kontor och vara så här, helt färdig. Nu kör
också,
vi!
Ännu en punkt på listan av helt inte relevanta anledningar att skaffa ett kontor. Att på fredagar kunna komma till en AV.
Och pusta ut.
Ja, men det var bara en av många.
Vad finns det fler då?
Ja, men det sa vi det med möten.
Vad är det du vill komma ifrån?
Jag tror att jag vill komma ifrån, för jag behöver ju få inspiration och då vill man ju komma ut och träffa människor.
Ja.
Sen är det ju kanske elakt att jag innehåller av dem som är på mitt kontor. Så där,
det är... Ja, precis. Får de en procent så att säga.
Ja, liksom, ja, ska jag typ så ha ett samtal med dem, gå direkt in i någon rum och göra en sketch om dem, det kanske inte heller funkar.
Hur dumma men... i huvudet de är.
Alltså. Folk på kontor.
Am I right?
Emma Melin, det verkar som att du har en väldigt händelserik höst här framöver.
Ja,
och
men
fram emot.
Alltså, hör över det här med om ni har något jobb till mig. För alltså, så här, jag är vad som helst. Jag är liksom,
just det.
Det här är hösten jag ska jobba mycket.
Just det. Om det är så att
från
ni
vecka
kan,
40 i och för sig.
Ja, precis.
Om det är så att ni kan sätta punkt för Emma Melins semester, så just hör det. Av er. Tack för att du kom till morgonpasset.
Tack för att jag fick komma.
P3, Sveriges Radio.
Jag såg precis en fiskmås dyka ner på en restaurant i Cannes och ta en enorm biff från en tallrik.
Okej.
Okay. Det var bara det.
P3, Sveriges Radio.